Men du ska, det blir en kontrollerad hissning upp. Så det är ju...
Mm-hmm. Okej, okay, vi syns. Mm-hmm. Det är ett rep som är slappt. Ska det vara så eller?
De ska dra den så småningom.
Okej.
Okay. Den du behöver inte... Ja, bara, om du bara kontrollerar den så som du gör så.
Woho! Okej, okay. Nu är jag på väg upp snabbt här. Ja. Thomas han klättrar bredvid här. Ser bra ut. Snabbt det går. De är starka de här upphissarna.
Idag i Botaniska trädgårdspodden så ska ni verkligen få följa med bakom kulisserna. För jag och Åsa vi har varit i den atlantiska regnskogen i Brasilien på fältarbete. Och vi har varit bland annat uppe i ett fikusträd.
Och det hänger en skitsnygg gren här. Bromeliase och sen fullt med mossa bara hela vägen. Superläckert.
2, 3.
Det här är Botaniska trädgårdspodden som sponsras av Botaniska vänner.
Fikusträdet är ett speciellt projekt som de jobbar med där och där de ska inventera allt som finns i hela trädet och ställt upp möjligheter för forskare att vara där uppe. Och vi fick chansen att hänga på och klättra upp allra högst upp i det här trädet. Och det vill vi dela med oss av till er. Vi passar på att spela in oss själva. Nu fick jag stanna precis framför 2 supersnygga orkidéer. En liten mikroorkidé här som... Ja, den har nog precis blommat så det är lite ja, men frukt kvar kanske. Nu kommer vi här. Ska vi se hur det går hela vägen nu.
Abba med den! Abba!
Okej.
Okay. Jo.
Och det här fikusträdet som är ungefär 30 meter högt och 100 år gammalt. Det står alldeles bredvid forskningsstationen som håller på att byggas. På ungefär 1300 meters höjd över havet och om en 2,5 timme från Rio de Janeiro. Och det här är då mitt i den atlantiska regnskogen och i ett reservat, RPPN Alto da Figuera, toppen av fikusträdet. Och projektet som det här är en del av, det heter Arasa Project. Och det står för Atlantic Forest Research and Conservation Alliance. Och allt det här, det är en stiftelse som är startad av Alex och Anna Antonelli.
Ja, och Alex har ni ju träffat här i podden förut. Han var ju och pratade arter med oss för något år sedan. Han jobbar ju i Kew till vardags, men han har ju jobbat här i Botaniska trädgården tidigare. Så det var ju en fin chans för oss att åka och också hälsa på vår gamla kollega. För Alex var ju där en liten stund när vi var där också.
Det som är fascinerande med det här fikusträdet det är ju att det står kvar där. Att det är ett stort gammalt träd som inte någon gång genom historien har huggits ner. Och att ett fikusträd är, det är en plats med otroligt mycket liv. Och det är ju allt det här livet som de nu studerar. Och det som var så spännande ju, det var ju också, och som de inte riktigt hade koll på innan ju, det här att nerifrån så ser det ut som ett fikus. Bara. Och sen när de började klättra upp i det här trädet och kom upp ett antal, bra antal meter så såg de att det fanns ju ett till träd där, ett levande träd till. Så att det är som 2 stycken trädkronor. Ett från fikusen och ett från ett annat träd som håller på att strypas. Så det är verkligen en fight.
Strypa i det här fallet innebär ju att det här, den här fikusen den växer upp och växer över grenar och konkurrerar ut bladverket hos ursprungsträdet.
Och fikusträdet i sig är en otroligt artrik plats och den atlantiska regnskogen är ju en otroligt artrik plats. Det är ju en av de platser i världen med störst artrikedom. Och också att det finns väldigt lite kvar av den atlantiska skogen i stort. 8% ungefär av det som en gång har funnits.
Så målet, inte bara i fikusträdet utan hela projektet, är ju att försöka inventera så mycket man bara kan. För om man inte vet vad som finns så kan man ju heller inte veta vad som inte finns eller vad man saknar. Så det är ju egentligen ett enda stort inventeringsprojekt. De har ju gjort en häftig 3D-modell på det här trädet och de sätter upp olika sensorer som ska kunna mäta fukt och temperatur som man sen ska kunna kommunicera med omvärlden. Just nu, exakt idag, så är det så här fuktigt uppe i trädet eller så här varmt i trädet. Och så kan man ju också se då så här, ja men de här olika höjderna som man sätter upp på de här mätarna, är det olika fuktighet samma dag? Och ser man då artsammansättningen på den ena platsen i trädet jämfört med den andra artsammansättningen, kan man säga någonting utifrån de här andra parametrarna då som man också håller på och loggar och tar reda på. Så det är ju väldigt spännande.
Och att vi åkte till den atlantiska ringskogen nu och gjorde fältarbete, och det beror ju mycket på att vi bygger nya växthus i trädgården med olika rum, olika klimat, där ett av rummen kommer fokusera på landväxtevolution, och där kommer vi visa ormbunkar, lummeväxter, mossor, och det är någonting som det verkligen finns gott om i den atlantiska ringskogen. Och klimatet där kommer vara ganska likt klimatet vi kommer ha i våra växthus i det här rummet. Så att det här kan bli, och vi planerar att det ska bli ett fortsatt samarbete. Så att att botaniska och i växthusen, det kan bli som ett litet skyltfönster till den atlantiska skogen.
När man åker till ett land som Brasilien till exempel, eller när man åker på fältresa vart som helst i världen, så behöver man, om man vill ta med sig växter hem, så behöver man särskilda tillstånd, exporttillstånd. Och från vissa länder så går det inte alls att ta med sig växter. Vissa växter ska man inte samla eller bör man inte samla. Då kanske det finns möjlighet att föröka dem på plats och sen exportera dem till Sverige. Det finns olika sätt, men det tar lång tid att få de här tillstånden, och det var inte vårt fokus för den här fältresan att ta med oss några växter hem. Så vad man kan se väldigt bra då när man är ute i den atlantiska skogen, det blir ju vilka arter eller vilka växtgrupper växer tillsammans, hur beter de sig, vad verkar de tycka om, och så kan vi anpassa i vårt konstgjorda klimat här och göra de bästa förutsättningarna för de här arterna utifrån hur de växer naturligt. Sen kan vi också se hur mycket av någonting finns det. Finns det jättemycket av en sak? Verkar den konkurrera ut allting annat? Kanske det inte är den vi ska ha i våra växthus. Då kanske vi bara har den arten till slut. Så man lär sig ju väldigt mycket om arten, om växterna, när man är där för att se, för att göra vårat rum så maxat som möjligt. Vi har ju en väldigt liten yta.
Men första dagen när vi var i reservatet där på stationen, och då gick vi till trädet. Vi såg den här byggställningen och vi tittade upp och vi såg trädet nerifrån, och då är det som ett, ja, men det är som ett stort hålrum. Det är som, man ser trädets stammen som man tänker, är det en stam? Ja, vad är det för något? Och så är det ett stort hål där, ja, men det gamla trädet en gång var, och så är det bara för den här strypfikusen i stort sett kvar där nere i alla fall, det som syns.
Ja, men precis, det var ju roligt. De klättrade ju in och hade repen igenom det där hålet till exempel, och klättrade upp emellan där och samlade innanför liksom stammen, eller vad man ska säga. Så det såg ju, trädet ser väldigt roligt ut nerifrån. Men nu ska vi be oss upp i trädet nu då kanske.
Ja, det gör vi. Först hissades ju du upp, Åsa, och det var ju också med professionella klättrare och vi hade massa säkerhetsutrustning. Men du hissades upp, jag såg dig försvinna upp mot himlen, och sen en stund senare så hissades även jag upp, och vi möttes högst upp på den lilla plattformen. Vad kan den ha varit? 1,20 gånger 1,20 kanske? Den var liten. Och vi möttes på 30 meter och den svajade rätt rejält, men då var vi verkligen uppe i, ja, men bland trädkronorna.
Ah, nu har vi kommit allra högst upp. 30 meter upp. Så vi sitter och tittar ut över en massa epifyter ovanifrån. Det är ju sällan man ser det.
Alltså. Det är ganska galet. Det är, jag känner i kroppen, för jag känner. Och vi ser topparna där borta också, bergskammarna. Och där nere är Olivia.
Olivia, hon har liksom nu fotat en gul orkidé här till oss. Det är ju superspännande.
Fick du hennes telefon nu?
Nu fick jag hennes telefon. Den kom via Benito och hit. Och då kan man se här. Det här är ju en epifytisk orkidé. Zoomar man lite på den här kan man faktiskt se en bladmossa. Också.
Och jag ser den, till och med. Men var är blomman då?
Här ute kommer blomman. Och det verkar vara en helt gul. Jag undrar om det här är släktet Promeneria, tror jag man säger. Så nu har vi samlat två stycken bladmossor och en stycken bladlevermossa med lite hjälp här. Vi sitter ju fast i självaste byggställningen, men vi har två stycken, eller tre stycken, som är ute och kör på fria rep. Så de kan liksom hoppa runt lite mer.
Det är lite så, pekar och de slänger sig.
De slänger sig. Det är ju en toppenfördelning faktiskt.
Ja, men så himla sällan det är. Man är högst uppe i ett träd egentligen och kan titta ner på allting. Och särskilt på den här platsen där det finns så mycket epifyter, alltså andra växter som växer i träd. Så man ser ju som en hel liten skog där uppifrån av bromeliaceer och orkidéer och ormbunkar. Och sen utsikten såklart, man såg ju bergen, och de berättar på riktigt klara dagar så kan man se hela vägen bort till havet vid Rio. Så att man, ja, man får ju verkligen en helt annan vy och vinkel på allting.
Och sen där uppe så mötte vi ju Olivia.
Olivia Fitzpatrick, som är forskningsassistent till Alex i Q, som har gått repkurser för att kunna slänga sig här uppe bland grenarna i fikusträdet. Och hon älskade ju verkligen att vara där uppe. Det såg man. Hon var glad varje dag hon skulle upp i trädet liksom. Och ja, väldigt engagerad.
Hon kunde klättra runt i nästan hela trädet och samlade växter också åt oss, som vi var så här, vi ser någonting där borta. Olivia, kan du visa oss vad det är?
What do you have there, Olivia?
So we have some data loggers, so they'll be measuring the temperature and humidity all around the tree that we're hoping to keep up for 2 years to have an accurate measurement of these like metrics.
Så de ska sätta upp nu dataloggers för att mäta temperatur bland annat uppe i trädet, och de ska sitta uppe i 2 år. That's really exciting.
Yeah, it'll be really cool. And then hopefully if we find any unique species in certain areas of the tree, maybe it'll link back to differences in humidity and temperature.
Och sen säger Olivia att de här mätningarna är väldigt användbara, för då kan man se vart i trädet, om man hittar någon särskild organism där, att man kanske kan relatera det till hur fuktigt det är eller hur varmt det är på just det stället av trädet.
So for how long have you been sampling this fig tree?
Probably 2 months now. I arrived mid-September and yeah, I've been up and down and all over this tree.
Så Olivia har varit här i 2 månader nu. Hon har varit i hela trädet, upp och ner, upp och ner, upp och ner. So you are really a climber now, tree climber.
Yes, qualified in everything, but lots of experience now. I've been walking along branches. It's been very cool. Daunting, but fun.
Ja, det är roligt att vara en trädklättrare helt enkelt. So have you, what's your favorite species you have found? Do you have any favorite groups of?
I think it varies each week. When it's been rainy, the bryophytes on the moss look so cool, and a lot of fungi pops up, and that's amazing. But most recently, some of the orchids have started flowering, and that's been really pretty. I'm quite just basic, just whatever looks pretty on the day I like.
Så Olivia säger att favoriten ändras med väder och dag. Så när det har regnat precis så är det verkligen mossorna och svamparna som poppar fram i trädet. Och nu de senaste dagarna så har orkidéerna seglat upp som en favorit. What about the special part of the tree? Do you have a favorite part of the tree that you love to go back to?
I love going to like the very tips of the branches, because especially if you go to the very top of the canopy, it's just such like an amazing view that I've never experienced before, and it's your head's just popping out of the leaves and you're looking at the mountains and the valleys. It's just extraordinary.
Ja, så att Olivia, hon tycker om att gå ut ända längst ut på grenarna och
och titta på utsikten och på det som växer där. Utsikten är fantastiskt högt upp i det här trädet. Man kan se över hela bergskedjan här.
And Olivia, when you're not here, you are based at Kew Gardens in London, right?
Yes, so I'm a research assistant at Kew Gardens, but not been in London for 2 months. Been very blessed to be in Brazil.
När Olivia inte är här i Brasilien så är hon forskningsassistent i Kew Gardens i London. Men nu var det ett tag sedan som hon var där. För nu är hon ju här och jobbar i den atlantiska regnskogen. Is it anything else that you really want to tell us about the fig tree or your work here?
I guess what I'm really excited about is the long-term monitoring of this tree. Once we have like a basis of what's here, we can keep returning to it and see how it's dealing with climate change, how the original tree is, the health of that tree is doing as it's slowly being more and more strangled. And yeah, I mean, it's quite a large project we're doing, and the more you do, the more you realize there is to do. So I'm just excited to hopefully come back and do more.
Hennes favoritdel av det här projektet har egentligen inte kommit ännu, utan det är framtiden för att kunna jämföra med den här basdatan som hon samlar in och kunna se hur klimatförändringarna påverkar trädet och också följa utvecklingen av fikusen när den sakta stryper det originalvärdträdet.
And now when you have sampling a lot, what would happen with all the samples?
Okay, so we're doing a mostly molecular approach, so a lot of the different sample types have just been going in bags, and I'll be doing DNA extractions here in Brazil, and then that will be sequenced using various different primers to try and capture all the different species. But we're also taking some plants and pressing them to create vouchers. And so some of these will be left in Rio and some will go back to Kew Gardens.
Så de har ju samplat, tagit mycket olika prover här från trädet. Så att det kommer vara mycket molekylära analyser. Så hittills har Olivia och gänget samlat allting i påsar. Och nu så kommer det extraheras DNA och fortsätta molekylära studier. Och så har de också tagit en del voucher, så material för att pressa. Och för att studera vidare sen, så de kommer hamna i herbariet i Rio, bland annat. Ah, this is really exciting. I'm really looking forward to see how this project goes and all the follow-up projects and so on.
Yeah, no, it's really exciting. We've only just started. The analysis, I imagine, is gonna bring out some crazy things. So yeah, it'll be a long but fun ride. Yeah.
Det var alltså Olivia Fitzpatrick som jobbar som forskningsassistent i Kew och trädklättrare.
Och så du älskar ju också vara där uppe. Du skulle kunna varit där mer, eller hur?
Ja, men det var verkligen min känsla. Jag skulle vilja spendera mer tid där uppe och jag skulle också vilja gå en repklättringskurs. Om jag åker dit igen, då ska jag ha lärt mig repen innan.
Ja, men det var väldigt häftigt att vara där uppe. Men jag får erkänna att det pirrade liksom i hela min kropp och jag blev ganska svag i benen.
Det som var fascinerande med att vara där uppe i trädet, det var ju att när det var helt tyst och man var ganska stilla, då kom det fåglar och satte sig i trädet precis bredvid en, och man kunde titta på de här fåglarna väldigt nära och de var ganska nyfikna på en också, skulle jag säga. Och när vi har gått runt och när vi har varit uppe i trädet så har vi haft med oss Thomas hela tiden. Han är ju general manager på det här Arasa Project och han har ju jobbat där nästan ett år nu.
Ja, men ni har ju frågat hur är en vanlig dag för mig? Jag kan inte klaga, liksom det här är min drömjobb. Jag har jobbat i hela världen, men det här är speciellt. Och när jag vaknar varje dag ser all det här natur och diversitet och frisk luft och all det här liv, så liksom, det är ju det som jag vill alltid ha. Men självklart, det är mycket att göra. Vi har just nu en area, en privat reservat som tillhör då Alex Antonellis familj. Och det är ju 120 hektar, så det är en ganska stor area som man måste skötas. En hel del är skog, självklart. Men det finns byggnader som vi måste skötas. Det finns en konstruktion som är på gång. Och allt annat som ibland liksom måste prata med forskare som är här och se till att de har ju allt de behöver. Också se till att vi har ju mat. Se till att vi har personer för att göra det som behöver här. Men jag är lite på kontor, men jag brukar också vara mycket ute på skogen. Och det är ju väldigt svårt att säga, för jag har inte en dag som är lika den andra. Så det är ju mycket många forskare som kommer och går. Ibland man blir ju lite ledsen när de åker. För det är så kul att ha dem här. Men det är ju så. Liksom. Och det är många som har ju kommit tillbaka till och med. Så det är så. Men jag brukar vara här för att se till att de som kommer, de har ju allt de behöver.
Nu har vi varit uppe i det här stora fikusträdet som är här borta. Och vi pratar om utsikt uppifrån huset, men uppe i det där trädet. Oslagbart. Och det jobbar ni också på, att det ska bli lite mer tillgängligt att komma upp och få tillgång till den, eller hur?
Ja, nu har vi sådana här scaffoldings som är liksom installerat runt i träd. De går ju hela väg upp 30 meters höjd. Och från där uppe kan man se hela, det kallar Makaeji Sima, det är ju det här området som vi ligger. Och tanken är ju att det var ju alla som kommer hit, alla forskare som kommer hit och besökare och volontärer, de gillar så mycket den här platsen och utsikten. Och, så vi tänkte kanske i framtiden att bygga någonting som är mer fast, som ska vara där hela tiden. Och inte bara en sån normal scaffolding som man kan klättra upp när man forskar. Men någonting som vem som helst kan klättra upp. För ni har ju klättrat upp, eller hur? Och det var inte så lätt.
Det var inte så lätt. Man skulle ha hängt lite mer på lekplatsernas klätterställningar för att komma upp lättare. Men jag funderar lite grann också, Thomas, på din arbetsdag. När du åker hem på kvällen, för nu kan man ju inte bo här. Tanken är att man ska kunna bo kvar här sen när bygget som vi har i bakgrunden är klart. Men när du åker hem efter en arbetsdag. Vad brukar klockan vara då? Vad har hänt under dagen?
Oj, det varierar väldigt mycket. Det beror dag till dag och jag har ingen fast rutin. Liksom. Ibland måste jag vara här väldigt tidigt på morgonen, så brukar jag vara här klockan 8. Men sen det som händer under dagen, det är väldigt svårt att veta. Och det beror mycket på, liksom, för vi har ingen klocka egentligen. Vi åker hem när alla är klara. Och det är många forskare här. Man måste liksom vänta tills de är klara för att kunna köra tillbaka till den platsen jag bor just nu. Men förhoppningsvis om några månader kommer jag flytta tillbaka hit. Då blir det lättare för mig. Ja.
Mm. Ja, nu ska ju vi, Åsa och jag, nu åker ju vi snart hem igen. Men vi hoppas just självklart att kunna komma tillbaka hit och att det samarbetet med Botaniska trädgården i Göteborg ska fortsätta. Om du nu då blickar framåt lite, Thomas, hur hoppas du att den här platsen, den här forskningsstationen, hur ska det vara här om, säg, ett par år?
När ni kommer tillbaka om ett par år, det kommer att bli väldigt annorlunda. Och speciellt vår headquarters kommer att vara klart. Och så ni ska kunna stanna här, som är mycket lättare och nära allt det här natur. Och då ska ni inte behöva köra liksom en timme varje dag fram och tillbaka för att komma hit. Men vi ska ha det här nya headquarters klart och andra kanske växthus. Vi planerar också att bygga en växthus och en plantväxthus som man kan försöka och liksom ha orkidéer och urbunkar och andra växter som är kanske sällsynta här i området eller uthotat. Så det är ju tanken att vi ska börja och försöka att odla, odla dem och arbeta med dem. Men sen vi kommer förhoppningsvis att ha en visitor center. För tanken är ju också att vi ska kunna liksom få skolor här och så lite sådär environmental education. Så vi kan prata om naturen, vi kan prata om atlantiska skogen och varför är det så viktigt att bevara det här. Och ja, och 2 år, det är ju ganska lång tid, så kanske det finns fler strukturer här, men inte bara här, men kanske vi sprider och lite grann och kanske kan köpa lite mer mark som vi kan göra sådana reforestation projects som exempel. Och det är ju tanken, att vi ska liksom sprida oss och försöka bevara så mycket det går av det här innan den försvinner.
Jag tänker att ni där hemma kanske undrar, hur kan det vara så att vi åker hela vägen till Brasilien, rakt ut i den atlantiska regnskogen och fortsätter att prata svenska bara rakt av? Jo, vi har ju haft sån tur här, va? Thomas, hur kommer det sig att du pratar svenska?
Det är för jag är född i Brasilien, men min mor och hela familjen på min mors sida är från Sverige. Så jag har ju alltid haft kontakt med Sverige, men portugisiska är min modersmål, min första språk. Och sen självklart fick jag lära liksom prata svenska. Och jag har ju också bott för 8,5 år direkt i Sverige. Där jag bodde då i olika platser som Örebro, Helsingborg, Göteborg. Så, men självklart, mitt jobb som forskare på då var det mycket engelska, för vi pratade mycket engelska på universitet. Så ibland liksom, när det blir så svåra svenska ord, då brukar jag bara säga någonting på engelska. Då blir lättare för mig. Men ja, nu är det jag tillbaka då i Brasilien. Därför det är också mitt hemland som Sverige. Och nu är jag här. Har ju varit här sedan mars i år. Och förhoppningsvis kommer att fortsätta att vara här nästa år i det här fina projektet.
Och det här var då Thomas Berg som jobbar som general manager i Arasa Project.
Det här fikusträdet har ju de dokumenterat väldigt väl såklart. Och vi lägger in en liten länk så man kan titta vidare på det. Men någonting som är väldigt coolt är att de har gjort den här LIDAR 3D-skannen av fikusträdet. Så att man kan plocka in precis exakt på vilken gren, vart någonstans på grenen som de olika arterna finns. Och man kan snurra på det här trädet och vrida och vända på den här 3D-modellen. Och nu lägger de ju in temperatur och allting också på det här. Så det kommer bli en väldigt häftig output från det här, tror jag, som man kan följa överallt i världen.
Inom det här projektet, i det här reservatet, så bygger de ju nu upp eller skapar olika studiesystem. Där fikusträdet är ett tydligt avgränsat system. Sen finns det plott. Där och det finns transekter och annat, men fikusträdet är ett av de här studiesystemen.
Ja, och man får ju säga att ett 30 meter högt och väldigt stort fikusträd är ju mer spektakulärt än att gå runt i en fyrkantig plott med olika transekter som man ska inventera i. Mycket mer lätt kommunicerat, och de har ju också en vision om att i framtiden ska man kunna bygga ut som en liten canopy walk som går runt det här fikusträdet. Så när man är och besöker forskningsstationen ska man inte behöva kunna klättra i rep för att komma upp dit, utan man ska kunna få den här utsikten där uppe ändå.
Och det som var en väldigt tydlig grej när vi var i den atlantiska regnskogen, det var ju det här hur många epifyter det fanns. Så växter som växte uppe i träden. Och det blev ju bara ännu mer tydligt när man var uppe i fikusträdet. Alla ananaskompisar som vi såg, alla pepparväxter. Det fanns väldigt mycket där uppe.
Ja, det fullkomligt dignade av epifyter, måste jag verkligen säga. Om man jämför med andra tropiska resor som jag har gjort, så har jag aldrig sett en skog så full av epifyter. Det var som att varje liksom kvadratcentimeter var maxad. Och det var väldigt coolt att se.
Mm. Och särskilt de här dagarna när det var lite molnigt, lite regn i luften. När allting, alla ormbunkar på stammarna, alla mossor var gröna och spänstiga. Och det var som en sagoskog.
Ja,
Alltså fikusträd, man kanske tänker, när man säger fikusträd, då kan man ju tänka på lite olika krukväxter som man har hemma. Det är lite fjolfikusar och man kanske tänker på fikonträd med fikonfrukter som man äter och sådär. Så det finns ju jättemycket olika fikusarter, kanske 900-ish. Fikusarter skulle jag, nu chansar jag lite här, jag plockar fram det i bakfickan.
Jag läste 850 förut så det var jättebra.
Och just det här, de här tropiska fikusarterna, det är ju väldigt ofta träd eller semilianer. Och det finns ett helt gäng som faktiskt är sådana här strypfikusar då.
Ja, nu är vi nere igen.
Ja, nu är vi nere. Ja. Vilken grej, va?
Det var faktiskt en väldig grej. Visst såg vi många arter.
Vi såg många arter. Jag såg säkert 4 olika orkidéarter, 3 olika bromeliasarter på bara liksom en meter, skulle jag säga. Och massor med mossa och ormbunkar. Vi kunde ändå identifiera flera olika släkten där uppe.
Ett asplenium där uppe med jättefina spårgömmelsamlingar. Och vet du vad jag såg när jag åkte ner? Då passerade jag ju massa olika grenar och grejer. Men en gren, då kom det en liten så här kedja av
myror.
Så bara, jättesmå. Ja. Det var ett artrikt träd helt enkelt.
Verkligen, det kommer att vara så spännande data därifrån alltså.
Du har hört Botaniska trädgårdspodden. Programledare botanisterna Stina Weststrand och Åsa Kryger. Sponsor Botaniska Svenner. Producent Nina Frognerborn. Och musik Alexander Ringbäck.